Artikel 3. Stockholm under krigen, del 3. Dags att fortsätta vår serie Stockholm under krigen. I den förra delen kunde vi höra om hur man firade andra världskrigets slut på Kungsgatan i Stockholm. Jubel och girlanger som singlade ner från kontorsfönstren. Trots glädjen så började världen inse hur många människor som dött i kriget, och i det här avsnittet ska vi prata om spåren av förintelsen i Stockholm som bland annat fortfarande finns kvar i Stockholms stadsarkiv. Martin Nyblom är vår guide och jobbar på stadens webbsida Stockholmskällan.
Man kan ju tänka så här att Sverige var aldrig ockuperat av det nazistiska Tyskland, och människor här i Sverige blev aldrig deporterade till lägren, visserligen. Men Sverige levde ju inte isolerat, utan på olika sätt så spelade Sverige en roll och påverkades absolut av händelserna under som vi idag kallar förintelsen.
Och först då ville Sverige och Stockholm inte ta emot judiska flyktingar. Hur hänger detta ihop?
Men Sverige hade en väldigt, väldigt restriktiv invandringspolitik under 1930-talet. Och det blev ju ganska snabbt efter att nazisterna tog makten i Tyskland 1933. De bedrev ju en politik som till en början gick ut på att tvinga judiska tyskar att lämna Tyskland. På olika sätt så gjorde man livet svårt eller omöjligt att leva. Man tog undan möjligheten för judiska tyskar att försörja sig, till exempel. Och med olika diskriminerande lagar så försökte man tvinga människor att lämna Tyskland. Och här i Sverige då, och i Tysklands övriga grannländer eller närliggande länder, så drog man liksom öronen åt sig och såg det här som ett flyktingproblem, att det skulle komma många människor som då behövde komma in på arbetsmarknaden och ta plats och sådär. Så Sverige, i likhet med de flesta andra länder, stängde ju i praktiken sina gränser för flyende judiska tyskar under 1930-talet.
Men det fanns människor som fick dispens och kom till Stockholm. En av dem var Nelly Sachs. Vem var det?
Nelly Sachs var författare. Hon var diktare, så hon skrev egen lyrik. Men hon hade också arbetat mycket med att översätta svenska diktare till tyska. Och hade ju då på så sätt band till Sverige.
Och hur kommer det sig att hon kom hit till Sverige?
Jo, men genom sitt arbete så hade hon ju arbetat upp ett kontaktnät, kan man ju säga. Hon var bekant med Selma Lagerlöf och andra kulturpersoner. Och likaså hennes svenska förlag som hon samarbetade med. Så genom de här kontakterna då, de bearbetade ju svenska myndigheter för att låta Nelly Sachs räddas undan förföljelsen och få en fristad här i Sverige.
Någonting som det har talats mycket om i och med förintelsen är ju de raslagar som Nazityskland skapade. Vem som skulle räknas som en så kallad arier eller som jude. Och det här fick liksom svallvågor, kan man säga, in till Stockholms stadsarkiv. På vilket sätt?
Ja, men precis. Nazisterna byggde ju sin politik på den här påhittade låtsasforskningen, eller vad man ska säga, som kallas för rasbiologi, där man försökte kategorisera människor i olika raser med olika egenskaper. Så där. Och inom nazistpartiet, för att göra karriär som nazist, till exempel om man skulle bli SS-officer, då krävde de tyska myndigheterna att man kunde redovisa släktforskning som visade att man inte hade någon judisk bakgrund. Jag tror det var 8 generationer tillbaka eller något sånt där. Och eftersom människor alltid har rört på sig och flyttat mellan länder och över gränser, så kunde det ju då hända att en sån här person som försökte göra sån här karriär inom SS, till exempel, att de hade svensk bakgrund. och svenska anfäder. Och där kommer Stockholms stadsarkiv in i bilden, för att de har då ett antal såna här släktforskningsförfrågningar från tyskar, ofta militärer då, som vill ha hjälp att följa sin släkt bakåt då, och kartlägga vilka de var och vilken religion framförallt då de tillhörde.
Och de här dokumenten finns kvar fortfarande på stadsarkivet?
Ja, det gör de. De går att begära fram. Så originalhandlingarna finns där. Och ofta då, det är ju en korrespondens. Så att det kan ju se ut som att, eller det kan till exempel vara i formen då att ett brev från tyska myndigheter eller den här tyska släktforskaren som har i uppdrag att göra den här kartläggningen helt enkelt frågar efter en specifik person om de kan få fram uppgifter på var och när den här är född och vilka föräldrar som finns antecknade för den här personen. Och då även en kopia på stadsarkivets svar där det stadsarkivet ju då har varit skyldiga att göra de här efterforskningarna och ge svar på frågorna.
Och trots den restriktiva flyktingpolitiken vid andra världskriget och att man först inte ville ta emot judiska flyktingar, men det kom ändå judiska flyktingbarn som hamnade här i Stockholmstrakten.
Ja, precis. Man kan säga att den här väldigt restriktiva politiken den lättades lite grann under slutet av 1938 och 1939 fram till att kriget bröt ut där i september. I november 1938 så genomförde nazisterna den här novemberpogromen, det som ibland också kallas kristallnatten. Under några dagar i november så förstörde man judiska synagogor, man misshandlade och fängslade många judiska tyskar, bröt sig in i judiska familjers hem och vandaliserade, var många judiskägda företag, varuhus till exempel, som också blev vandaliserade och plundrade. Och det här våldsutbrottet, jag tror man kan säga att det chockade makthavare i inte bara i Sverige, i många länder, att man förstod att här gick liksom nazisterna över en ny gräns när det var så öppet våld. Så det ledde till att man under vintern 1938 tog initiativ till, inte så här från statligt håll, men från engagerade privatpersoner. Man satte igång en organisation som kallades för Kindertransport, där man försökte att, eftersom det var så svårt för judiska tyskar att få inresa till stånd till andra länder, att man åtminstone kunde låta bevilja det för barnen, att barnen skulle få en möjlighet att lämna den här terrorn. Så Sverige gav då tillstånd att låta 500 ensamkommande judiska flyktingbarn komma till Sverige från Tyskland och de länder som Tyskland då redan hade annekterat, Österrike och delar av Tjeckien. Och de här 500 barnen, de fick lov att komma till Sverige, men det var på tre villkor. Dels att de kom ensamma utan föräldrar. Dels att de inte låg samhället till last. Svenska staten, svenska skattepengar skulle inte användas för de här barnens uppehälle. Och det tredje villkoret var att de lovade att lämna Sverige så fort det gick, att resa vidare till tredje land. Så att det här var tänkt att det bara skulle vara en tillfällig lösning att de skulle vara här.
Och de hamnade i Stockholmstrakten någonstans utanför något som heter Stigbo barnhem. Vad var det för ställe?
Ja, precis. De hamnade på lite olika platser i Sverige faktiskt, eftersom staten inte liksom egentligen hade en del i det här, utan det drevs på ideell grund, mottagandet av de här barnen. En del kom att bo i familjer, kanske att de hade någon släkting i Sverige som de kunde bo hos, eller jag vet att de judiska församlingarna var engagerade i att också hitta fosterfamiljer då, som de kunde bo tillfälligt hos. Men Här i Stockholmstrakten så fanns också ett barnhem, Stigbo, som hade, man hyrde ett hus i Täby kommun. Och det här var ett barnhem som startades då på ideell basis. Det var ett antal familjer som gick ihop och samlade ihop pengar för att bekosta den här verksamheten. Så man hyrde det här huset, man anställde en föreståndarinna, Käthe Fuchs. Och man såg till att till det här barnhemmet så fanns det knutet läkare och tandläkare som kunde ge barnen hälsovård. Man hade en kokerska som lagade mat och även en... Man bedrev undervisning så att barnen fick en chans att lära sig svenska och så småningom kunde börja skolan här.
Är det någonting som du vill lägga till om Stockholm i liksom, där man kan se spår av förintelsen så här i sista avsnittet? Här?
Ja, men det finns sedan några år tillbaka 3 stycken snubbelstenar i Stockholm. Mm. De här snubbelstenarna, det är en liten mässingsplakett i samma storlek som en sån här fyrkantig gatsten, oftast huggen i granit. Men den här mässingsplaketten då, den har man placerat ut, det är ett konstprojekt som finns över större delen av Europa, ska sägas. Men i Sverige och i Stockholm finns det 3 stycken utplacerade. Och de här snubbelstenarna, de markerar den sista platsen där en person som föll offer för förintelsen, den sista platsen där den personen liksom frivilligt hade bostad. Och då finns det 3 stycken i Stockholm. En på Kungsholmstorg till exempel, en på Gumshornsgatan och en på Apelbergsgatan. Och det här är de tre personer som då har sina uppgifter ingraverade på den här mässingsplaketten. De tog sin tillflykt i Sverige, sökte uppehållstillstånd här men blev nekade och så småningom utvisade och slutligen då mördade i nazistiska förintelseläger.